Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din evighetslånga estradör. Din fransktalande förfulning i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej och tack för att du är min ständigt återkommande stabilitet i vardagen. Du kanske tycker att det är jag som är det för dig. I bästa fall. Men jag vill verkligen stryka under det med en fet markerpenna. Att det är du som har den rollen i mitt liv. Alltså i egenskap av konsument av det här som jag håller på med. Det är en oöverträffad regelbundenhet i mitt liv som ger mig så mycket stabilitet. Inte bara ekonomisk sådan utan också känslomässig stabilitet. Det känns så bra att återkomma hit under alla utflykterna man gör. Att återkomma hit, du och jag och den här mikrofonen. Det gör mig till en produktiv medborgare. En produktiv och stabil och stark person. Vilket inte alltid har varit fallet. Så tack för att du lyssnar. Eller inte lyssnar. Tack för att du trycker på play. Det här är en podcast som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och gör vad du vill med det jag säger. Det är som det är. Det som händer, händer. När jag nyss slog igång inspelningsapparaturen. Jag har ju här i min studio en jättestor Det täcker hela väggen. Det är som en sån här... om du är över 100 år gammal så minns du en tv-serie som hette Professor Baltasar. Jag tror det var en rysk tv-serie faktiskt. Eller om den kanske var... Ja, jag kommer inte ihåg nu, men det handlar i alla fall om... Handlingen var ganska enkel och one size fits all skriven liksom. Det handlade om professor Baltasar som levde ett förhållandevis ensamt liv, men där människor då kom, han såg ut som Freud. Han var väldigt lik Sigmund Freud. Människorna i hans lilla samhälle, stad, eller vad, just det, det var professor Baltasars stad, så det är en stad. Invånarna i den här staden kommer till professor Baltasar med olika problem. Och det här var en tecknad serie då. Väldigt 60-tals tecknad. Alltså jag är ju inte född på 60-talet, men jag misstänker att serien är gjord på 60-talet. Ja, jag kommer inte ihåg. Men... då kommer de, till exempel kommer en dam, alltså jag kommer inte ihåg något exempel, men det skulle kunna vara en dam som kommer och har en papegoja som inte har något behov av att prata. Och damen är mycket besviken över att papegojan inte uppvisar några taltendenser. Jag menar, vad är det för mening med att köpa en papegoja som inte pratar? Det är ju hela anledningen till att man köper en papegoja, för att man vill att den ska säga Jacko vill ha kex. Vilket i och för sig är en konstig bevekelsegrund för att köpa någonting eller skaffa sig någon typ av sällskap. Det är som att säga, varför är du ute och dansar kväll efter kväll? Jo, det är därför att jag vill träffa en trevlig, spännande man som jag kan träna och säga olika saker som jag kan roa mina gäster med. Och som resten av tiden mest irriterar mig därför att han sitter i sin bur och skriker oförskämdheter. Ja, så, men i alla fall då. Så hon går till professor Baltasar och säger, min papegoja verkar inte kunna tala, kan ni hjälpa mig? Och professor Baltasar lovar att hjälpa till, och så går tanten, och då inträder då det som jag misstänker är samma filmsekvens i alla avsnitten. För det är en sån copy-paste-grej. Professor Baltasar går till mycket specifik musik fram och tillbaka med pannan i djupa väck och handen om hakan och funderar. Och som jag minns det så går han ganska snabbt fram och tillbaka. Och sen, så efter några varv, så kommer han på en idé. Då hoppar han upp som ett sånt där klassiskt Eureka-moment avbildning. Och så springer han till en maskin som han har. Så vad är det jag menar då? En sån professor Baltasar-maskin som jag har här. Han gör ingenting med den. I termer av att han blandar i ordning någonting eller kopplar om någonting. Utan det enda han gör är att han vrider på en kran. Och då sätter maskinen igång. Och blippa och bluppa och färger och vätskor som rinner åt alla möjliga håll. Och olika hjul som snurrar. Och så kommer ut en liten droppe ur kranen som professor Baltasar då påpassligt håller fram ett provrör under. Och sen så ger han då det här provröret till papegojan. Papegojan dricker och sen blir då väldigt talför. Jag tyckte redan då som liten. Men också efterhand har jag funderat mycket över det här. Varför professor Baltasar, vad var det var för typ av maskin? Och varför han var tvungen att lägga ner så mycket tankekraft innan varje lösning? Eftersom lösningen ju var samma varje gång. Jag vrider på kranen. Det är som att han upptäcker, alltså maskinen från början var anpassad till att typ, inte vet jag, skapa ett undertryck i lägenheten så att allt damm sugs upp automatiskt. Men sen har han upptäckt att man kan använda den till olika andra grejer. Till exempel att få papegojor att prata, eller att få flygmaskiner att flyga, eller att få barn som inte vill sova att sova, eller att få radioapparater att få in en utländsk kanal och sådär. Att han går där och tänker, hur ska jag få papegojan att prata? Nej, men så slår det honom. Jag skulle ju kunna använda den här omnipotenta maskinen som tar upp 90% av min bostadsyta. Jag skulle ju kunna prova, tänker han. Vad som händer om jag vrider på kranen som från början var till för att skapa ett undertryck i lägenheten för att dammsuga på ett enkelt sätt. Jag provar. Och så funkar det då. Fast jag tycker inte riktigt att det stämmer, för professor Baltasar tar ut glädjen i förskott lite grann. Eller det känns ju som att han redan i idéstadiet kommer på att det här kommer ju funka. En sån maskin har jag i alla fall här i min studio, och när jag då nyss hade slagit igång den här enorma apparaturen som då blinkar. Nu ska vi se hur det ser ut här. Det blinkar. Det forsar färger över mig. Och låter väldigt högt. Det är som en sånt där gammalt dieselaggregat. Inget av det här hör du, för att jag trollar bort det sen. Nej, jag skojar faktiskt. Det är alldeles tyst här inne. Men det jag skulle säga var att när jag slog igång inspelningsapparaturen för att börja prata, så kändes det som att jag var tvungen att dra mig själv från botten av en djup, djup brunn. Jag var så inte sugen på att börja. Det är oftast då som jag tycker att det ger mig mest. Efter ett tag. För då känns det som allra mest meningsfullt och givande för mig. Och det dyker också upp saker som jag inte är beredd på ett helt annat sätt än när jag sätter mig ner och är sugen på att börja prata. Ibland känns det som att jag är ett litet skrämt och surt djur. Någon typ av mårdliknande djur som har krupit ner i en liten, smal, otillgänglig brunn och mugit in i ett avstickande rör, så att jag är liksom parallellt med marken. Så jag är inte direkt synlig för en eventuell åskådare vid brunnens mynning. Där inne sitter jag surar då. Mitt inre jag, mitt berättar jag sitter där inne och vill bara spela Elden Ring och typ träna och ligga i sängen. Och vill inte alls sätta sig ner och förtjäna sitt levebröd. Och då får man hålla på och pocka och locka och hota och förelämpa och allt möjligt sånt. Så kändes det då. När jag var klar. Med igångsättandet av. Jag kände mig som. Men för det är det som känns sen när jag väl börjar. Är att det är som att jag når väldigt snabbt den där kärnan som jag ju letar efter nästan 100% av min vakna tid. Kärnan i varför jag överhuvudtaget går upp på morgnarna. Den där lilla blomman liksom i alltings mitt, där man kan få stanna en stund. Det är så lätt att skynda förbi den där. Jag brukar ju alltid säga detta, men då kommer det ju alltid tårar när jag liksom når den där nu-känslan. Det är inte för jag är ledsen, inte för jag är glad heller. Jag vet inte varför. Jag har pratat om det så många gånger. Det är som att tårarna fortsätter av bara farten liksom, när jag stannar upp. Det här avsnittet kommer att handla om en sån där blomma, en ros. Oj, vad jag tar. Okej, men nu går jag rakt in i detta då. Nu går jag rakt in i kitchens. Det här avsnittet handlar om en ros som växer i alltings mitt. En röd ros, Lasse Lönndalsk ros, som växer i alltings mitt. Och det handlar också om ett lejon. Som, alltså det här lejonet var, det var en lejonman. Det är roligt att bedöma, det är roligt att kategorisera djur utifrån mänskliga köns namn. Alltså istället för att säga hane så kan jag säga man. En lejonman och en lejonkvinna. Då tänker man ju genast att man pratar om någon typ av människoliknelse. Alltså att man liknar människor vid djur, som en berömd svensk skådespelare som jag återkommer till i den här podcasten, som i någon intervju för typ 20 år sedan sa att hans idealkvinna var en modig krigande lejoninna eller något sånt där. Och jag tyckte att det var så, det är ungefär som att säga att man gillar stark, att man inte är rädd för starka kvinnor. Så där som olika, olika manliga, framförallt tycker jag chefer och sånt, som brukar säga att de inte är rädda för starka kvinnor. Vilket indikerar på något sätt att de är det. Det finns en pjäs som heter Tre systrar av Tjechov. Och i den historien så finns det en skollärare som heter Kolygin. Och Kolygin, han är otroligt missnöjd med sitt liv av olika anledningar. Men han säger hela tiden att han är nöjd. Jag är nöjd. Jag är nöjd, nöjd, nöjd. Han säger det så ofta så att man får ju ont i magen. Lite så är det där med folk som går upp och går runt och upprepar att de inte är rädda för starka kvinnor. Lite som ett mantra. Man får ju snarare motsatt association för ögonen. Kan hända att när han säger att han inte är rädd för starka kvinnor, att hans mamma var en stark kvinna, att han faktiskt på riktigt är jätterädd för starka kvinnor. Men därom tvista. Det lärde. Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Just det ska handla om ett lejon och en ros. Det här var en lejonman. Vi kan kalla honom för lejonet bara. Det blir enklare så. Så slipper jag lägga namnen på minnet. På senaste tiden somna så har jag glömt namnen som jag hittade på i början av avsnitten. Jag vet inte riktigt varför det är så. Kanske att jag börjar uppnå en mogen mängd med avsnitt nu. Att det kanske tar ut sin rätt, alla namnen och allt sånt. Och jag har också uppnått en ganska mogen produktionstakt. Jag gör ju alltså 14 avsnitt i månaden. 10 stycken Somna med Henrik-avsnitt och 4 stycken Drömfönstret. Det är alltså ganska intensiv produktionstakt nu plötsligt mot hur det var för några år sedan när jag gjorde ett avsnitt i veckan. Alltså 4 i månaden. Det är alltså en uppgång med, vänta, 4, 8, 12. Ja, det är nästan en fyrdubbling av produktionsmängden. Så lejonet får det bli, så blir det enklare just idag i alla fall för mig. För jag känner mig lite grann som om min hjärna är mer benägen att minnas ett djurepitet än ett personnamn i det här fallet. Lejonet då, det här manliga lejonet. Alltså det var inte manligt så som man beskriver. Alltså han är oerhört manlig. Alltså att lejonet hade attribut som gjorde honom särskilt tydligt tillhörande någon slags maskulinitet. Utan det enda jag vill ha sagt är att det var en hane helt enkelt. Det är ju roligt när man säger kvinnlig polis. Som om polisen är extra kvinnlig. Alltså det blir så roligt då. När man tänker att man måste könsbestämma ett yrke. Sådär. Det är ju ungefär som att säga en kvinnlig kvinna eller en kvinnlig man. Eller så här, en manlig busschaufför. Men jättemanlig. Han sitter där med vad man nu tänker är manligt då. Uppkavlade ärmar och hår på bröstet och armarna och en sån lumberjack-skjorta och ett helskägg och en yxa som sitter bredvid honom vid växelspaken där. en kvinnlig polis. Det är elegant och jag beror på vad man lägger för associationer till kvinnlighet då. Lätt i kraften. Feminin. Det blir så helt oviktiga epitet att lägga på någon yrkesgrupp överhuvudtaget. En polis är ju en polis, menar jag. En busschaufför är en busschaufför. Det är ju egentligen så konstigt att vi måste könskategorisera yrkesgrupperna. Varför är det viktigt för mig vilket kön det är som kör min buss? Det är så konstigt. I alla fall. Lejonet då var ett bråkigt lejon. Det betyder att lejonet tyckte om att ställa till med ofog. Han hade ett jobb. Han jobbade som städare. Eller som gatuhygienupprätthållare. När det hade varit så här festivaler, vattenfestivaler, eldfestivaler, jordfestivaler, vindfestivaler. Då gick han runt i stan och spetsade sånt skräp på sina klor och la i soptunnor. Lite grann som mänskliga gaturenhållningsarbetare jobbar med långa käppar med en spets längst ut eller så gripklor så att de kan som plocka upp skräpet utan att behöva böja sig ner. Lejon är ju till sin natur redan böjda, så att säga. De går ju redan på alla fyra, vilket gör dem väldigt lämpade för den här typen av arbete. Så lejonet i fråga gick omkring och plockade upp då gamla cigarettfimpar och post-it-lappar och serpentiner och ölflaskor och serietidningar och dagstidningar och gamla kvarblivna etuier och la i olika papperskorgar då. Han hade en liten sopsäck fastknuten strax under manen, där manen slutar på ryggen. Och där stoppade han då in olika skräp. Och så tömde han den. Så han hade ett jobb. Men trots det så höll han på att utföra massa rån och skadegörelse och inbrott och sånt. Han var fett kriminell. Ett fett kriminellt lejon var han. Han var känd hos polisen sedan länge och var jagad. Han var lyst, som man brukar säga. Han var lyst i hela Gästrikland. Och han gick över vissa landskapsgränser. Då kom polisen direkt och tog han. Så han höll ofta till i Sörmland, för där var han fortfarande inte lyst. Han var typ lite halvbelyst bara där. Och han hade väl egentligen ingen som han tyckte om. Han hade väl ingen som egentligen brydde sig om honom. Han var ensam, men han umgicks med många. Lejon och uttrar, brevduvor, slag, anfallsdrabbade drottningar. Alltså, om det nu fanns några sådana liksom, så brukade de ty sig till honom. Efter själva slaganfallet så brukade de söka upp lejonet och då finna tröst i hans yviga man. Det finns ju någonting ganska karismatiskt hos lejonmän. Den här stora manen, det breda, varma / iskalla ansiktet. Det är ju någonting med storleken på ansiktet och färgen som ju ger ett varmt intryck. Medans blicken hos ett lejon kan ju uppfattas som oerhört kall. Och det här gjorde ju att det fanns en typ av dualitet där som gjorde att kanske framför allt de här slaganfallsdrabbade drottningarna sökte upp honom då. Och sökte styrka i honom. Någonting som han gärna bidrog med. Och sen brukar han då med sina vassa, slagfärdiga, sinnrika, ekvilibristiska klor, norpa drottningarnas ägodelar, vittja dem så som vore de fällor placerade i skogen. Han brukade faktiskt kalla dem för drottningfällor. Eller nej, ädelstensfällor kallade han drottningarna för. Han hade ett helt stall. Och eftersom de också hade haft ett slaganfall, det var ju liksom det som förenade dem förutom deras yrkestitel då, var ju att han, de var ju också lite långsammare, de var ju konvalescenta va? Så det var lite lätt, det var ganska lätt för honom att föra dem bakom ljuset ofta. De var ju stadda i olika grad av återhämtning. En del var ju kvickare än andra då, medan vissa då var väldigt illa däran fortfarande och hade en lång rehabilitering framför sig. Han var ju på det viset ett hänsynslöst lejon. Ett lejon som inte uppvisade någon empati egentligen för dem han berövade saker från. De vars rikedomar han berövade. Nej. De som han berövade sin rikedom. Hur säger man? De som han fråntog sin, men inte hans rikedom. Hur säger man? De vars rikedom han gav sig själv i oöverenskommen lön. Han hade en lägenhet, men han var inte så ofta där. Och han hade som sagt en lön från stadskontoret, från gatukontoret. Men han nyttjade ju knappt den, utan han satte in den och sparade pengar. Och la undan i olika fonder. Medan den mera brödfödan skaffade han sig då genom sin kriminella verksamhet. Mycket av hans kriminella framgångar kom sig också av att det är inte många människor som ihärdigt nekar sig hesa när ett lejon kommer och vill ha plånboken. Ofta brukar man ju i en situation där en mänsklig rånare då ger sig på en, så kan man ju i förekommande fall göra motstånd då verbalt eller lägga benen på ryggen eller någonting. Men när det kommer en stor lejonhanne och skriker då, giv mig dina riksdaler, unge junker. Då är det inte många som vågar hålla i plånboken, utan de flesta släpper den ju snabbare än man släpper en oförrätt. Vilket man ju då släpper väldigt långsamt. Så det säger ju inte så mycket. Men i alla fall, det går ju oavsett mycket fortare än man släpper en oförrätt begången i det förflutna. Ibland tänker jag på det där oförrätter som man aldrig släpper taget om. Eftersom jag var mobbad när jag var liten i grundskolan, så får jag ofta frågan om jag har släppt det, om jag har släppt taget om det, om jag fortfarande är arg och så. Och jag måste nog ändå säga att jag är ju inte det. Jag försöker skärskåda mig. Men det känns som att den delen av mitt liv är som en inglasad. Nej, det låter fel. Det låter som jag har förträngt det. Det tror jag inte. De känns som ett fotografi innanför en ram. Någonting som jag vet har hänt, men som inte påverkar mig längre. Så helt uppriktigt tror jag att det känns. Däremot oförrätter begångna mot mig efter mobbningsåren. Det här är ju det intressanta då. Om du är psykolog somna, så kan du ju analysera detta då. Det kan du ju ändå. Jag är ju inte så särskilt lätt förlåtande när det kommer till förorättelser som begåtts mot mig i vuxen ålder. Jag har ju som sagt situationer från mitt yrkesliv som jag fortfarande går omkring och gnisslar tänder av ilska när jag tänker på saker som har hänt och som jag upplever mig har blivit behandlad orättvist och så. Och då är det ändå inte ens i närheten av den typen av våld som jag utsattes för under mobbningsåren. Det är intressant. Det finns ju människor i mitt förflutna som jag fortfarande är arg på. Fast det har gått lång tid. Men till dem hör inte mina mobbare. De har spelat ut sin roll. De är inte längre viktiga för mig. Kanske var de det aldrig. Bara en liten kort försvinnande tid i högstadiet typ. Och nu är de oviktiga. Deras känslor kring mig eller deras eventuella åsikter eller hur de mår eller det spelar absolut ingen roll för mig. Men däremot de här mer nutida konflikterna och situationerna som har uppstått där jag då upplever mig har blivit kränkt på olika sätt. De spelar fortfarande en roll på något vis. Därför de var en del av ett jag som jag fortfarande bär och är. Så är det nog. Ja, fast jag tycker det är svårt. För ibland så dyker jag ju på de här gamla mobbarna igen. Eller den världen. Och då väcks ju en annan sorts känsla än den där jag känner när jag tänker tillbaka på när jag var med i TV-huset. TV-programmet TV-huset och blev så orättvist behandlad 2004. Då, jag menar, det är ju en ilska liksom. Men när jag då jag gjorde någon reklamkampanj för ett projekt, det här var också många många år sedan, på Facebook, och då var det någon av de här gamla snubbarna från förr, från högstadiet, som skrev elakt att den där killen, det där jävla miffot, typ något sånt där. Och då vaknade känslor som jag inte visste fanns kvar. Det här är intressant, det har jag inte tänkt på det sättet. Då blev jag liksom liten som en pyssling. Ledsen som ett spädbarn. Eller ledsen som en 4-åring blev jag. Och fylld av hämndbegär. Inte det här lite sköna hämndbegäret. Ja, då ska de allt få se hämndbegäret. För det har jag ju hela tiden. Men det där djupa, djupa hämndbegäret. Krossa och förstöra hämndbegäret. Det är ju en annan sorts känsla som inte är så där jättebehaglig att gå runt och bära på. För det faller ju tillbaks på en själv. Det är som djupa förgreningar som liksom sträcker sig in i en. Kryper närmare någon slags kärna, den där rosen i alltings mitt. Sen tar det några dagar och sen går det över. Men nog är det kanske så att det finns kvar någonstans på ett plan som jag mycket sällan berör. För att det är klart att jag har blivit orättvist behandlad på jobbet ett par tre gånger i mitt liv. Det går inte att mäta med det som fråntogs mig under skolåren. Det går inte att jämföra, det går inte att prata om i samma kontext ens, även om jag gör det nu då. Lejonet var i alla fall en buse helt enkelt. Han var det man kallar för buset på stan. Om man var ute en sen kväll så kunde man ju höra då ljudet av ett skyltfönster som gick sönder och så vände man sig om och då Ja, då såg man ju honom där. Då var han väl arg då på någonting. Så gick han runt och slog sönder skyltfönster då metodiskt. Med svansen. Han var en duktig trummis. Han hade ju sin lilla tofs längst ut på svansen som var liksom lite tjockare än resten av svansen. Och den kunde man ju använda som trumpinne då, så han trummade väldigt bra. Han kunde inte göra några avancerade trumgrejer för att han hade ju bara en svans. Han kunde liksom inte synkopera eller något. Han kunde inte, han var begränsad till att ha ett slagverktyg så att säga. Så att han kunde inte trumma hur fort eller avancerat som helst. Till det behövs ju åtminstone två stycken extremiteter. Jag blandar alltid ihop exkrement och extremitet. Och har gjort hela mitt liv. Det har vållat mig mycket bekymmer. Nu ska jag bara gå och sträcka ut mina exkrementer, kunde jag säga. Om jag ville gå ut och röra på mig lite. Och då kunde jag ju brottas ner och fasthållas. För att jag hade pratat om att jag ville gå ut och sträcka ut ja, mina exkrementer då. På gårdsplanen då, hemma hos moster eller farfar. Och å andra sidan kunde jag ju säga, här luktar det extremitet. Extremiteter. Och då kunde folk säga, vad menar du, luktar armar och ben här? Vad har ben och armar för en specifik lukt? Och vet du något fint? Somna. Ja, min dotter brukar lukta på min underarm. Och säga att det luktar pappa av den. Och det minns jag att jag tyckte att mina föräldrars armar och över- och underarmar. Det är oftast de som är till hand som man vill lukta på någonting. Det är som att man sitter bredvid dem eller nära dem och så. Det är också något med kläderna. De luktar liksom pappa och mamma. Jag minns inte exakt hur min pappa och mamma luktade. Men jag minns ju att jag kunde känna väldigt tydlig skillnad på dem. Och att det av någon anledning sitter ihop med svalhet. Förmodligen för att jag luktar på kuddarna i deras sängar. När ingen har varit där på ett tag så kuddarna är ganska svala. Jag känner ett svalt tryck över ansiktet i minnet. Och så känner jag då den här lukten. Och de sprutade nog inte på sig så mycket parfym, mina föräldrar. Jag har inga minnen av att jag någonsin har sett dem stå och piffa från en flaska liksom, på sig själva. Då, utan det var nog bara de bruksmetoderna. Alltså, lite deo typ. Jag vet inte. Men jag minns inte att det fanns någon parfymdoft, utan det var verkligen deras sovlukt. Sådär. Jag tycker det är så fint när min unge luktar på min arm och säger att det luktar pappa och att jag ser att hon tycker om den lukten. Det tycker jag om. Och hon luktar ju alltid, hon är ju den bästa lukten på jorden. Jag brukar lukta hennes hår och hon luktar exakt likadan nu som när hon var en bebis för 10 år sedan. Det är exakt samma doft. Är inte det fantastiskt? Fast det är 10 år sedan hon blev till. Eller sedan hon föddes. Fast det är 10 år sedan jag luktade på hennes huvud första gången. Så är den samma lukt. Samma doft. Och den är omöjlig att beskriva. Den är underbar. Men det är inte en sån där lukt som man, om man skulle känna den på stan. Man skulle känna att, åh, vilken härlig doft. Utan det är ju mer en doft som det handlar ju om något djupare än en behaglig doft. Förminnelse bara. Förnimmelse. Förminnelse. Förnimmelse. Det är ju en fundamental. Det är ett nytt rum i ens kropp. En ny hjärtkammare. Som hon har skapat eller som har skapats åt henne. Och därför är ju lukten betydelsefull. Jag tror väl kanske att jag objektivt sett skulle inse att det hon inte luktar godare än andra människor gör i håret. Att det finns något översinnligt där som gör att jag upplever det som den bästa doften på jorden. Ja. En dag när lejonet var ute och gick och var arg på någonting. Det var väl någon som var skyldig han pengar eller något. Han hade sagt till Rune då, Rune Säl, att nu får du ge mig tillbaka mina 20 spänn. Och Rune Säl hade sagt att ja, men jag har inte, jag kan inte få upp pengarna för att jag har bara såna labbar. Jag kan inte, dels är jag en säl så jag förstår inte konceptet valuta. Dels har jag labbar så jag kan inte ta upp eller hantera sedlar. Dels är jag ett djur så jag har inget personnummer. Jag kan alltså inte använda kreditkort eller bankkort eller någonting i den vägen. Så jag förstår inte vad du pratar om. Jag har inte ens lånat pengar av dig. Vi talar inte ens samma språk, sa Rune Säl. Vi kommer från två helt olika biotoper på jorden. Sälar och lejon ska inte följas åt. Det är inte biologiskt ursprungsviktigt. Vad dåliga jag är idag på att formulera mig sådana. Det är som att jag har ett litet relä i huvudet som sackar upp mina. Ja. I alla fall så gick lejonet och var arg över det här. Att Rune Säl inte hade gett honom tillbaka hans 20 spänn. Sanningen om de där 20 spännen var ju att det fanns ju inga 20 spänn. De pengarna som lejonet tjänade, de gick rakt in på hans bankkonto. De pengar han anskaffade vid rån och inbrott och sånt. Och förskingring, han förskingrade också. Han brukar gå fram till så här folk där det är stora folksamlingar, så brukade han skingra dem. Så de försvann åt alla håll då. Och det är ju ett brott. Det kallas för förskingring och det är väldigt, det trodde jag på riktigt när jag var liten. Att förskingring var när man gick in i folksamlingar och fick dem att typ skingras. Och jag förstod inte alls varför det var folk som blev dömda till fängelse för förskingring. För jag fattar inte, vad har man gjort då? Har vi någon slags... Ja, det, i och för sig så ligger det något i det. Att vi har en lagstadgad rätt att samlas. Grupper. Och att det var typ ett brott mot det då. Ett brott mot vår folkrätt att samlas i grupper och föreningar. Och att så är det i totalitära stater, att det är förbjudet att stå och samtala mer än två personer samtidigt och så. Och att det är ju då, därför ska man beivra förskingring. Men jag tror inte jag tänkte så långt då. Jag tänkte nog mer att man kommer in och typ luktar lite avvikande och då går människor åt all olika håll. Att de inte vill stå så tätt sammanpressat, man vill ha lite luft mellan sig och den där personen som gick in i gruppens zenit och luktade som en kombination av otvättad morot och blöt hund. En ganska kärvjordig en lukt att bli vansinnig av. Eller en lukt att bli vansinnig som ackompanjerad av. En lukt som ska ackompanjera ens tilltagande vansinne. Ja, och så han hade ju gjort allt det här. Men de pengarna, de som han tjänade eller fick in där, de kunde han ju bara ta upp med sina klor, spetsa dem på klorna liksom. Och sin vana trogen lägga dem i olika papperskorgar. Och det var ju naturligtvis inte tanken. Det var inte meningen att men han skulle ju sätta sprätt på dem. Istället gick han då runt och beskyllde lite random andra djur. Han gick ner för torget och träffade Hagge Känguru till exempel. Du skyllde mig 20 spänn. Nej, det är jag inte, sa Hagge Känguru. Jag är ett djur. Jag känner inte till konceptet pengar som betalningsmedel. I den mån vi i känguruvärlden ens använder oss av betalningsmedel så är det väldigt basala typer av tjänster, gentjänster. Det är inte som att om jag får låna din gräsklippare så får du så kan jag hämta din post i en vecka. Inget sånt, utan det är mera om du inte går i vägen för mig så går inte jag i vägen för dig. Typ den typen av samförstånd. Så jag förstår faktiskt inte vad du menar. Och dessutom förstår jag inte vad du säger och du förstår inte vad jag säger. Och så hoppade Hagge Känguru vidare. Sen kunde han gå vidare ner mot rådhuskällaren och då träffade han Britta Bock. Och Britta Bock sa, innan du nu börjar tjabbla om 20 spänn, här tar de bara. Och så spottade Britta Bock ut 20 enkronor som hon hade ätit upp tidigare under en blöt kväll. Och då fick ju inte lejonet upp de där enkronorna för att dels var de hala av bocksaliv. Något som ju som bekant är något av det halaste som finns i universum. Man använder ju bocksaliv för att impregnera sådana rådelbanor. Förlåt. Förlåt mig. Jag ser för mig hela den infrastrukturen runt att producera så mycket saliv att man kan impregnera rådelbanor när det är OS och sånt. Ett väldigt tryck på bockarna liksom. Och det är väldigt tryck på bocksalivföretagen att få fram den mängd som krävs för att det är ett väldigt åkande om det är OS eller så. Eller VM eller något alpint. Nu är det inte liksom bocksalivat i den där rådelbanan. Och nu kommer världseliten, de ska åka här och det är liksom hela världens ögon är på oss här nu. Vi har fått hit OS. Vi måste liksom se till att vi har bocksaliv. Ja, men vi har försökt med syntetiskt bocksaliv. Ja, men det funkar inte på de här. Det är väldigt högt tryck på banorna. Liksom. Och den syntetiska bocksaliven, den håller max 2 åk. Under OS är det ju ett oerhört hårt tryck på banorna. Du måste bocksalivas om inför varje nytt åk. Och det betyder att man måste ha en bock som åker på en sån rådel. och som då saliverar under hela resan ner. Samma mängd. Det får inte vara fråga om några fragmentariska saliveringar. Utan det måste vara ett konstant flöde hela vägen ner. Och då måste bocken äta en sån här C-vitaminbrustablett precis innan. Och sen måste man åka. Man kan inte vänta 30 sekunder för då är hälften av brustabletten redan borta, va? Och det går inte med en människa som sitter på. För bockarna är väldigt stolta varelser. De vill vara i fred på rådelsläden liksom. Så man får sätta dem där och putta på då fort utav hälsefyr. Och då ska den åka ner då och så ska man ha tur att just den här bocken. Och det är inte alla bockar heller som kan åka rådel. Det är alltså ganska få bockar. Så det är en oerhörd press. Och det är egentligen en hel värld som omsätter miljarder årligen. Att få den här bocken att salivera exakt rätt mängd under. Nu slutar det vara roligt. Jag ber om ursäkt som att jag har pratat om bocksaliv under nästan 7 timmar. Om du vaknar till nu somna och hör det här så vill jag bara säga att om du inte har hört tidigare så kan jag berätta det istället. Slipper du spola tillbaka. Jag har alltså pratat om bocksaliv i 7 timmar. Du har lyssnat i 7 timmar på Somna med Henrik nu. Och jag har pratat om bocksaliv under hela den tiden. Och innan du nu stänger av för att jag pratar om bocksaliv hela tiden så ska jag säga att nu kommer jag inte säga bocksaliv mer förutom en gång till bocksaliv. Så, nu är det klart. Men så mötte lejonet rosen vid alltings mitt. Det var en sån fin blomma och den fick honom i precis rätt stund. Han hade nämligen precis känt det som att han tog ett steg över en tröskel och på andra sidan tröskeln fanns det inget golv. Det kändes i hans lejon inre som att han störtade rakt ner till våningen under och våningen under det. Om du någon gång har varit med om det, somna, så vet att det känns lite grann som att bottnen går ur en. Och att det på ena sidan, och ena sidan är en ganska hemsk upplevelse. Och andra sidan en upplevelse av djup förankring, om en smärtsam sådan. Därför att det som händer när man ramlar ner genom våningsplan efter våningsplan inom sig själv är att man når ju sin egen botten fortare än kvickt. Det blir alltså som ett slags förankring. Du slår i din egen botten med en smäll. Det var vad som hände nu med lejonet. Och exakt samma stund så stod han då där framför den här rosen. Det var en vanlig alldaglig ros i en rabatt. Det växte en rosbuske utanför rådhuskällaren. Och där stod han nu och darrade i sin i övrigt så majestätiska kropp. Rosen sa ingenting. Det behöver sällan rosor göra. Det räcker med att de visar upp sig. Så blir det bra. All tänkbar information finns i rosens blotta uppenbarelse. Den var som de flesta andra rosor röd på ett sätt som känns nästan overkligt. Jag har aldrig sett någonting målat i samma röda färg som rosenbusken som finns här utanför äventyrsvargen till exempel. Eller som den rosbuske var i den helige Franciscus rullade omkring sig när han blev pilsk på en medsyster på medeltiden. Jag har fått några brev om det där att jag skojar lite med Franciscus när han rullar runt i rosbusken istället för att bejaka sina begär. Jag vill bara säga det att jag vidhåller att man har rätt att skämta om saker även om man skulle röra sig i folks trosföreställningar. Rosen avgav ett djupt, knappt hörbart, brummande ljud. Alltså inte som man tänker att björnar brummar. Eller bilar brummar. Utan det var mer som en, om du tänker dig en mobiltelefons vibration som fast mycket liksom mer ihållande och inte lika pockande på uppmärksamhet utan mera som ljudet av ett elaggregat. När jag var liten så fanns det en, det kallades för, fick jag veta, transformator. På dörren till transformatorn stod det högspänningsområde. Får ej beträda området. Och min pappa sa att det var mycket farligt. Att det var mycket stark ström där. Från början var själva transformatorn av trä. Och det gick ledningar i luften från den. Eller minns jag fel? Det var en träbyggnad i alla fall. Sen ersattes den med ett litet en liten kubformad metallskjul. Men när man gick nära, jag minns framförallt träbyggnaden. När man gick nära den och lyssnade innanför den där dörren så hörde man ett ihållande lågfrekvent brummande som berättade om den kraft som fick alla våra hus att lysa på kvällarna och vattnet att rinna i våra kranar. Och skuggorna att utplånas alternativt accentueras när man gick hem på kvällen från gatlyktornas skarpa sken. Och lejonet stod där och funderade över de här gångerna han hade rullat hem från olika fester och krogar och sånt. Och hur gatlyktorna liksom i takt med att han gick mot dem, under dem och vidare förbi dem. Hur hans skugga först var lång, som en lång gata av mörker bakom honom. Och ju närmare han kom gatlyktan, desto mindre, tydligare i konturerna och mer lik honom blev skuggan bakom hans rygg. När han sen stod precis under gatlyktan så var skuggan identisk med honom och befann sig i skuggdimensionen, precis under hans fötter. Man kunde bara ana skuggan där fot mötte fot, där ljusfot mötte skuggfot. Och när man sen fortsatte, då var det som att skuggan tog täten och ledde i loppet. För den gick före plötsligt, där nere i skuggdimensionen. Och sträckte sig gradvis mer och mer diffust ut som ett likadant långt streck som det som tidigare varit bakom, nu framför lejonet. Och så i takt med att man närmade sig nästa gatlykta så tunnades det ledande lejonet, lejonskuggan, framför honom ut och ersattes lika intonat av den bakomliggande skuggan som var lika lång då som tidigare. Och så upprepades processen. Och detta lilla uppstannande, detta lilla nu-avancemang gav honom en så stark känsla av nuets okränkbara oantastlighet. Eller oantastliga okränkbarhet. Att han brast i lejongråt. Och för alla er som har hört ett lejon gråta, ni vet ju att det är någonting i hästväg. För att ta till en annan djuranalogi då, för att beskriva. Det är alltså stora, stora tårar som fäller ut ur de här ganska kraftiga ögonen. Säga vad man vill om kyla eller värme i ansiktet. Men det är ju, man, det lämnar ju ingen oberörd liksom. Och det var historien om det bråkiga lejonet. För jag skulle önska att jag kunde berätta för dig som att sedan den dagen så blev lejonet snällt och slutade busa och bråka och så. Men jag tycker inte om sådana historier. Jag tycker att de är att förenkla lite grann saker och ting. Lejonet fortsatte sitt liv som bus på stan. Men han kom alltid att bära med sig det här intensiva nu-mötet med rosen. Och varje gång som det härjade som allra mest i honom, som vinden blåste genom alla små sprickor i hans skal och gav ifrån sig ett ödsligt ylande. När tiden rusade till för att förlängas, då kunde han ta fram mötet med rosen och lindra den värsta svedan med minnet av det stilla nu som han upplevde så starkt den där dagen. Natten var det faktiskt, för att vara korrekt. Och det gjorde att han ändå höll sig på benen livet igenom. Vem vet, hade det inte varit för mötet med rosen, hade kanske lejonet, sagan om lejonet, varit ännu sorgligare än det var nu. Berättelsen om lejonet hade kanske fått ett abrupt och snöpligt slut. Ett sorgligt slut, helt utan poesi och sensmoral. Eller tvärtom, kanske hade sensmoralen varit väldigt tydlig. När man lever så som lejonet gör, då tar det en ända med förskräckelse. Men det gjorde det inte nu. Lejonet levde hela sitt liv och blev ett mycket gammalt lejon. Höll sig på benen genom allt, trots upp- och nedgångar och ett rullans liv, som man brukar säga. Och det kanske var för att någonstans där, i alltings mitt, mötte ett lejon en ros. Närmade sig den med sin nos och kände rosens dova os och surret. Surret som talade om att här finns en spänning. En spänning som förser allt med ljus. Alla hus med ljus och vatten. Och det hjälpte den här stora lejonkatten. Ja, jag hoppas att den här berättelsen har varit sedelärande och att du har... Jag ska avsluta som det står väl alltid i Bibeln när han har pratat klart. Jesus, han säger, gå nu och gör som jag har sagt. Det skulle jag vilja använda mig av oftare, som sagt, bara i vardagstermer. Jag ska säga det till min dotter så att nu vill jag att du plockar in i diskmaskinen själv idag. Gå nu och gör som jag har sagt. Eller jag kan säga det till dig nu, Somna. Att nu vill jag att du ska... Om du är vaken alltså fortfarande, så vill jag att du ska sätta dig halvt upp i sängen eller var du nu än är. Och sen vill jag att du ska säga med så tydlig röst du bara kan och får, med tanke på eventuella grannar i närheten då, vill att du ska säga så här: jag är ett lejon. Var är min ros? Jag vill att du ska säga det så pass högt att om du har någon bredvid dig i sängen till exempel, så ska den personen känna: vad är det som, va? Vadå? Jag är ett lejon. Var är min ros? Okej. Okay. Bra. Sa du det? Det är bra. Nu ska jag säga det. Och så ska jag låtsas som att du inte är här, Somna. Jag är ett lejon. Var är min ros? Den är här ju.